Ännu en ny vecka och ännu en ny chans att få drömma och längta kring framtidens kyrka här på Sändarens podd. Jag heter Karl-Henrik Acklund och mitt emot mig sitter Lasse Svensson, minsann.
Ja, hej.
Hej, trevligt.
Du, det tycker jag också, jättetrevligt.
Om du ska presentera dig så kort och bra som möjligt, hur låter det då?
Lasse Svensson. Nej, alltså, ja, det är så intressant. Alltså, vissa kulturer och länder eller vad nu är, så börjar man alltid med jobb och annars börjar man med familj eller varifrån man kommer. Så. Men Lasse Svensson, 54 år, bor i Valda tillsammans med en fru, tre utflugna söner, regional kyrkledare, region syd inom Kumenakyrkan. Där jobbar jag. Jag har tidigare varit kyrkledare i 12 år i Kumenakyrkan, innan dess 2 år processledare, innan dess 14 år i pastor i Sankt Jakobs kyrka i Göteborg.
Jag vet inte om det var så kort, men nej, det var bra.
Men ganska snabbt tycker jag kanske. Alltså, snabbt jag pratar fort.
Ja, verkligen, ja. På ett andetag så.
Ja, jag tror det var det. Ja,
kanske man skulle börja ha det, om du beskriver det om du skulle beskriva dig själv i ett andetag, hur skulle det låta?
Ja, det är faktiskt det är en bra fråga.
Ja, precis.
Men jag kan prata både in- och utandning. Det går,
det klarar. Ja, det var inga problem. Nej, precis. Det är bra. Trevligt att ha dig med i podden. Du har ju en lång historia inom kyrka, helt enkelt.
Ja, det hörde du på andetaget där.
Men, och du fanns ju redan innan där. Så var
jag
det...
fanns innan.
Och metodistkyrkan var det då, va?
Ja, precis. Jag är född och uppvuxen, får man nog säga, i metodistkyrkan. Min pappa var pastor i metodistkyrkan och min farbror och liksom sådär. Min farfar var det som heter lekmannapredikant, för han tyckte det finaste var att vara söndagsskoleledare, så det ville han vara då.
Men,
så jag var pluggade på Överås teologi, Metodistkyrkans teologiska seminarium i Göteborg, och sen började jag jobba direkt därefter i Sankt Jakob. Så det är ju lite udda att jag har ju bara varit församlingspastor i en församling på de 14 år som jag var i församling. Men det var en jättespännande och rolig resa. Men då fick jag också vara satt i Metodistkyrkans kyrkostyrelse då, och var distriktsföreståndare och lite vad det nu var man var för någonting, lite så. Ordförande för Metodistkyrkans ungdomsförbund, och var med och tog initiativ till bildandet av ekumenier till exempel. Och sånt. Så att jag har lite sånt. Då växte upp då i en trippelansluten församling till de här tre samfunden som sen blev Ekumenakyrkan. Och det fanns ju inte jättemånga sådana i landet. Så att jag har liksom bra grogrund för att sen ha jobbat med det här på sitt sätt.
Ja, det får man säga då. Ja. Mm. Och en lång bakgrund, en lång historia av att ha gjort saker i kyrka. Att ha liksom arbetat i den, visionerat i den, utfört saker. Men nu är ju frågan egentligen, med allt det där i bagaget, hur ser din längtan ut framåt för kyrkan i vårt land? Och då kan du tänka... Det kan hamna på lokal nivå, men det kan också liksom handla om ekumeniakyrkan, men det behöver inte stanna där heller, utan bredare och större. Vart är vi på väg?
Ja,
vart borde vi vara på väg?
Ja, men jag någonstans så tänker jag ju att det är så otroligt viktigt att vi nu rannsakar oss i kyrkan för det vi ibland talar så mycket eller hör så mycket om, att det finns liksom en nyvaken andlighet eller nyfikenhet. Och då är det inte bara andligt allmänt, utan det är faktiskt man liksom, det är alltså det är en kristen tro, och det är Jesus. Och det här tycker jag också bör kunna lära oss en hel del om. Ja, men att borde utmana vårt sätt att prata om tro, att hur vi förutsätter ett utanför ett innanför. Och här tycker jag vi som en del av, inte minst som en del av frikyrkligheten, har mycket att göra upp med i all den där historien som jag har inte varit med riktigt hela frikyrkans historia, men så att det, för där finns någonting, och det där spänner mot vår egen självbild och självförståelse, för vi är ju inte folkkyrkan som bara säger alla är med, utan hos oss bedömer vi det som en väldigt värdefull sak att jag har fått säga mitt ja till Jesus, att jag har fått säga mitt ja till bli medlem i församling och så vidare då. Och det har ju skapat den här liksom tror du på Gud? Alltså, hur har du med Jesus-frågan? Liksom.
Ja, precis.
Och när man då, och eftersom då vi alltid bedömer oss själva, vi kan inte, det är ingen annan som kan bedöma vår tro, eller vår, hur vi tänker om Gud, eller vår relation till Gud, då blir det ju nästan alltid att, det beror på vilken person man är, men många av oss verkar vara så att vi, nej, men det är nog inte så bra, eller jag är nog inte tillräckligt from, eller kristen, eller vad det är. Så det det där har ju liksom skapat någonting. Alltså, tror du på Gud? Det är ju liksom vi, sådana som jag, som är liksom uppvuxen i kyrka, som kan svara jajamän, utan att kanske till och med riktigt fundera på vad menas med den frågan. Eller vad, vilken Gud borde man ju också fråga. Eller vilken typ av Gud. Så att någonstans redan där, det här innanför, utanför, där vi säger att människor... Vi längtar att människor ska bli troende. Det är mycket möjligt att de är väldigt troende. Eller ja. Det är ju vad jag tror att de är.
Ja.
Och det är klart, hela den här, alltså, den föreställningen som vi ofta har, och inte minst när vi tar fram den här, vad heter den här, World Value Survey, den här liksom, där vi är längst upp i ena hörnet och är liksom super, ja, både individualistiska och liksom det mest sekulära landet i världen då. Det blir ju någon slags alltså självuppfyllande profetia nästan. För det som är klon där, det är just att man har ju frågat folk själva. Vad tycker du? Ja. Och jag menar, i Sverige är väl... Alltså, jag vet ju ingen annan stans eller kultur där man kan säga att jo, nej, men jag är medlem i kyrkan. Jag är döpt, jag är konfirmerad. Jag går i kyrkan någon gång om året sådär, och jag ber till Gud ibland, men jag är inte kristen. Alltså, jag är inte troende. Nej, vilken annan del av världen? Vilken annan? Alltså, ja. Man checkar i alla boxar, men man diskvalificerar sig själv på sluttampen där. Och det fyller vi väl på då ibland med vårt resonemang där, att människor behöver bli troende. Är du tillräckligt kristen för att vara med här?
Är du redo att ta steget?
Ja, precis. Ja. Precis. Vill du följa, jag tror inte kyrkan, hade vi en sån när man blev medlem. Vi känner Jesus Kristus som din frälsare och herre. Vill du följa honom när han nu kallar dig in i sin tjänst?
Det är fint. Det är, men fint. Det är ganska högtravande.
Det är rejält.
Men hur tänker du kring det? Behöver man få... Skulle kyrkan därmed behöva sänka den tröskeln och få bort det? Är det det liksom?
Ja, det är det som är det kluriga liksom. Alltså, ja. För någonstans så... Ja, men någonstans så behöver man väl relatera till människor på ett annat sätt utifrån en någon slags annan... För det märkliga i detta, det är att när jag som har varit i kyrkan hela livet väldigt mycket, så hör jag aldrig de här, alltså det som har skapat den här bilden, hör jag ju i princip, i alla fall aldrig nu, eller kanske inte ens de senaste 20 åren. Men det är liksom, det hänger i någonting gammalt. Det hänger också i hos oss då, att för vi är som frikyrkligt van att i alla fall i våra rottrådar spänna oss mot Svenska kyrkan, vid någonting annat. Och här tänker någonstans det här att, alltså, vi är församling på den här platsen, i den här, för dem som bor här, för dem som är här. Och det tror jag, och det där drar ju lite åt folkkyrkotanken, tänker vi, så blir vi lite rädda för det, och så säger, ja, men det, eller vi behöver reflektera över det. För min tradition då med trikyrkan, det var ju så att man blev ju utnämnd utav biskopen. Det där var ju mest skådespel, men ändå, alltså, det var ju ändå så det hette då. Det var ju på alla sätt, alltså, allt var ju redan klart nu för tiden under alla mina år till och med. Men det var ju ändå så att biskopen utnämnde en till en, dit man skulle jobba det kommande året. Och när utnämningslistan lästes, så var det väldigt viktigt då att det läses aldrig då att Lasse Svensson skulle till Sankt Jakobs kyrka i Göteborg, utan det läses alltid Lasse Svensson Göteborg och Sankt Jakob. Alltså, orten nämns alltid först. Va? Det finns alltid en riktning för Guds kyrka, för människor, för den här världen, för det samhälle som finns, att tjäna och betjäna det samhället. Och det där tror jag vi behöver ta mycket, på ett mycket större allvar. Det tror jag är, det är... Men vi har det här medlems... Alltså, kyrkan är till för de som är medlemmar, för vi som går och vi som känner varandra. Och det är ju jättebra, men det finns ju väldigt... När det funkar så är det ju toppen. Och det är ju naturligtvis en längtan och målbild att de som kommer lite då och då ska känna, ja, men här finns ju en gemenskap, här finns någonting att växa och att djupna. Och jag menar, det är ju den andra sidan på detta myntet, att vi tycker att vi nöjer oss med att säga att jo, men de här kom. Men alltså, man behöver ju, det finns ju en helgelslära som också betonas, väldigt mycket metodism nu plötsligt, men som också betonas det jag med. Alltså, att någonstans så tror vi att vi växer i relation med Gud, man blir som man umgås på något sätt. Ja. Så det är inte det liksom, att vi ska liksom prata mindre om Jesus eller vara liksom, sänka trösklarna på alla sätt och vis. Alltså, jag kan ju mycket väl tro, och tycker ju också ser, att Alltså mysteriet som alltså den lite mer formstarka mässan kom ju fram mer tydligt också i våra sammanhang, att man en onsdag kväll alltså kom in, eller en söndag kväll, och så kom in och så är det den här, och så vi läser innan till det mesta, men det här är någonting, man är trygg, man är hemma, man förstår vad det är. Så att jag tror alltså just det här att vi är kyrkan mitt i byn. Vi är inte ett komplement till någon annan kyrka. Vi är kyrkkyrkan. Vi ska göra det vi kan och det vi gör. Och det utrymmet generellt, ska jag säga, Ekumenikyrkan finns ju ledigt och är så otroligt viktigt att vi fyller. Vi är inte Svenska kyrkan som har sin kultur, sina ordningar och sina uttryck. Vi är liksom inte riktigt pingst och EFK, men liksom, utan vi finns lite mitt emellan där i ett något slags ekumeniskt utrymme, hur man ska uttrycka det.
Ja.
Där vi är liksom en tydlig kyrka, vi har ordningar och så vidare, men vi också har den här friheten att vara den enorma möjligheten, skulle jag säga, att vara en kyrka i tiden. Vi sitter liksom inte fast i våra rottrådar, i alla fall borde vi inte det, men nej, det kanske vi gör.
Men hur ser det ut egentligen? För om jag hör dig rätt då, så skulle du ha en kyrka som tydligt fortsätter liksom att alltså, allt detta kring liksom med fokuset på Jesus, med möjligheten att liksom till helgelse, eller alla de här orden som finns där, med att där man helt enkelt, vad förklarar vi helgelse för den som inte är van vid det? Det är liksom någon slags, alltså det är livets utveckling på något sätt. Det blir mer och mer den Gud skapade mig och tänkte mig att vara, eller? Ja, är det ett bra sätt att beskriva det?
Bra sagt.
Ja, jättebra, fint. Ja. Men det finns med, det inte plockas bort. Men att det också finns en möjlighet, en ökad möjlighet för folk att faktiskt komma in i det, även fast man inte liksom är färdig. Även om man inte liksom är helt övertygad och så vidare, eller har alla svar. Är det där man hamnar i, att inte tona ner någonting, men tona upp den här möjligheten att, nu är det klart att om du har en längtan efter Gud och efter ett sammanhang och du ber regelbundet och så vidare, varför ska du inte finnas här i kyrkan? Är det den du vill hitta?
Ja, absolut, absolut. Och det är det jag menar, att vi tänker ju inte i våra församlingar idag att här möts vi som är färdiga och perfekta.
Nej.
Men det blir ju ibland bilden av det. Och det är ju naturligt, har alldeles för länge, alldeles för mycket varit så att vi visar upp liksom något slags polerat, något färdigt, något som vi tänker, det här är vi stolta. Och det, man vill ju gärna höra liksom, åh vad fint det var hemma hos dem, eller så. Alltså, man orkar ju inte bjuda hem folk när man har tvätthögarna i soffan och inte får plats, utan det alltså, men någonstans så finns det ju det. Jag tänker ofta när någon kommenterar någon predikan man har haft någon gång eller sådär, så blir det ju ofta att de minns sådana där berättelser eller exempel där man har gjort, där jag berättade om mina egna brister, där jag gjort bort mig eller där jag har varit pinsam eller så. Och det finns ju mycket att ösa ur, kan man säga. Så det är ju någonstans, så vi vill ju naturligtvis, vi tänker ju inte så. Det är det jag menar, det är liksom så, det tycker jag är så frustrerande. Liksom. Men precis som du säger, så handlar det ju om att så många har bilden av att när man frågar, ska du hänga med till kyrkan? Nej, jag är inte säker på vad jag tror. Nej, just det. Alltså, det
var inte det som var frågan.
Nej, men det är precis det där, liksom. Jag ska först bli färdig med min tro och sen går jag till kyrkan, för då har jag något att visa upp. Liksom.
Ah.
Att Gud på något sätt att ska bedöma en och inte hela en eller läka eller vad det nu är man behöver. Liksom. Och det är klart, det här hänger ju naturligtvis ihop säkert också med, jag menar, den här frågan som vi så mycket kämpar med också inom Ekumenikyrkan, liksom, där vi har tappat generationer. De som du och jag växte upp med i kyrkan, våra kompisar, kanske inte alla är där nu, eller är de ju inte bevisligen då. Vad händer? Och det är klart att det finns någonting också där vi upplevdes vara då. Ja, vi backar x antal år, väldigt rediga och fina. Vi svor inte, vi drack inte, vi rökte inte och vi gick inte särskilt fort på söndagar. Eller, alltså, du vet, sådär. Det var liksom, det fanns det här. Alltså att, och jag menar, jag 54 år är jag då, liksom, och jag minns ju att det var liksom inte sådär att det var synd att spela fotboll på söndag, men det kunde jag ju tyvärr inte, för att det var ju kyrka. Alltså, det var liksom, det fanns en tydlig krock även när jag liksom växte upp då på, vad kan man säga, 80-talet. Liksom. Så där finns ju, det finns ju en historik både långt tillbaka liksom, där vi spänner oss på Svenska kyrkan eller ser oss som ett komplement till Svenska kyrkan eller ja, vad det nu kan vara för någonting då. Och också naturligtvis i en väckelsetid där vi ofta har vårt språk ifrån, inte minst att vi vill att människor kommer till tro till exempel. Så jag försöker liksom tala mindre och mindre och använda det ordet. Men jag menar ju det vi alltid har menat med det. Men det är ju väldigt svårt för man halkar ju dit. Ja. Liksom. Men det ser jag som en utmaning för mig själv. För att hjälpa mig själv tänka. Liksom. Det kanske inte är, alltså det är snarare kanske relation eller förankring. Jag vet inte.
Och faktum är, när man tänker på det, så är ju det här biten med att man liksom har ett fokus på eller en tanke om en helgelseprocess. Eller det handlar ju egentligen om att man då inte är färdig. Att man ju utvecklas och att man ska vara med på ständig resa med den här tron. Att på något sätt få fatt, att upptäcka mer av sig själv, upptäcka mer av Gud. Det är ju det som präglar en kristen, borde prägla en kristen. Och som den borde vara känd för. En ständig upptäckts. Positivt upptäcktsletande liksom. Upptäcktsletande.
Det finns från och med nu.
Ja, det är bra.
Nej, men, och det är ju så konstigt liksom. Jag sitter ju inte här och säger att jag kan detta eller gör detta. Utan jag är ju liksom en broiler. Liksom. Jag har ju varit i kyrkan i mitt liv liksom. Och gått igenom allt vad man ska liksom. Sjunga i ungdomskören, eller jag kunde inte sjunga så jag fick spela gitarr eller trummor eller något. Och sådär, jag har haft rockband och åkt runt och sjungt raka texter om Jesus och långt hår. Och så. Alltså det, man har ju det, allt, gjort allt vad man ska göra så att jag är ju själv fångad i det. Men någonstans så allt, alltså även när man tittar bakåt i tiden liksom, så finns ju den här äktheten, närheten, de diakonala frågorna. Alltså hur arbetar vi för att bygga Guds rike på vår jord? Det finns så otroligt mycket att ösa ur i historien. Så att vi någonstans så, men allt är ju i sin tid. Och jag tror ju väldigt mycket med att framtiden behöver vi öppna upp mer och ännu mer, ännu tydligare för de existentiella frågorna, de stora frågorna som vi alla har och som ju alltid kommer fram liksom, när man liksom sitter lite senare på kvällen i en hamn eller i en båt och pratar med grannbåtens folk liksom, så är det ju liksom det här när man säger att vad man jobbar med och då, det finns ju så otroligt mycket att prata om. Men när vi kommer till kyrkan liksom, så är det inte alltid det där hänger med. Eller, och det är väldigt svårt. Och så, men det är också väldigt svårt att stå fram i kyrkan och säga, så ni kan prata med era grannar nu om det är era värsta hemligheter. Och det, alltså, du vet, alltså, det går ju inte. Jag tror att det är ett ledarskapsansvar att arbeta för en riktning åt det hållet i alla fall. Inte just det. Men att det blir liksom äkta, att det blir existentiellt, men att det också blir Jesus-centrerat, att man liksom inte tänker, ja men nu ska vi bara ha en formstark mässa och vi sluddrar lite när vi läser de här Jesus-texterna, alltså det går inte, utan det måste ju vara, alltså går man till kyrkan så förväntar man sig att det ska vara någon form av kristenhet man får möta, det går liksom inte, alltså vi måste ta människor på allvar, verkligen. Så,
men någon slags då grund för kyrkan har ju lätt blivit i frikyrka en liksom en samling av de redan troende, alltså de avgjorda på det sättet. Men här blir det ju mer också alltså en kyrka som fortsatt har det, förstås är för dem, men också har ett där Jesusfokuset är tydligt med som liksom svaret på människors liksom existentiella längtan och sökande liksom i det. Men också att de människorna som bara befinner sig i ett funderande och sökande också känner sig hemma där. Det är liksom din...
Ja, och vilka är inte de människorna?
Ja, jo. Ja,
alltså det är det jag menar. Ja, alltså ja. Det finns inga som faller utanför den ramen. Det är ju mer hur språket ser ut. Och så finns det naturligtvis det vi pratar om. Historiken, fördomarna, syndakatalogen. Vad nu som kan möjligen leva kvar någonstans. Men väldigt, väldigt lite. Men hos oss, vi är ju medvetna om den. Men folk i allmänhet, alla de generationerna är hemma hos Herren nu som snart. Alltså det finns inte så tydligt med oss.
Nej.
Så en mycket, mycket större frimodighet i att vara kyrka och att ta människors tro och längtan på allvar. Och därför så är jag också utmanad av Equmeniakyrkans framtid när det gäller medlemskapsfrågan. Alltså det där sitter så otroligt djupt rotat i oss, och jag har ingen bättre idé eller lösning. Liksom. Alltså det finns ju liksom de som ändå... Det är väl så, om jag minns rätt, så tror jag väl Hilsson har en lite annan idé än att alla är medlemmar och alla röstar på något. Det finns någon slags kärna i mitten, eller så är det bara något jag har...
Nej, men så är det väl. De har inte ett medlemsregister sättet.
Nej, det är väl så. Ja. Alltså, så att det finns ju liksom andra idéer och test, liksom så, men det blir liksom ofta maktcentrering. Och vi är ju, alltså, man kan ju verkligen ifrågasätta alla andras tankar och idéer om det mesta. Men demokrati, det rör vi inte. Där har vi en viktig sak. Och det håller jag ju med om. Alltså, det är ju... Det är fantastiskt bra och viktigt, och det är något av det stoltaste vi är över i vår historia då. De tidiga församlingarna och hur församlingsmötet alltid har och fortsatt fungera på ett fantastiskt sätt på många platser. Men det är klart att alltså, i min lilla församling hemma vid, alltså församlingsmöten, årsmöten och sånt, det är ju inte en människa som kommer. Det är verkligen, vi litar på er, men jag litar på er när det gäller allt annat. Jag ska inte lita på er när det gäller det här, alltså ett ledarskap eller pastorerna eller så. Så att där finns ju mer att, nej, kör, det blir bra. Alltså,
mer att man har valt ett ledarskap och sen förväntar man sig att de leder då och beslutar.
Det blir ju så i praktiken. Ja. Sen har vi naturligtvis årsmöten, men det är inte alltid vi kan välja två justeringspersoner, för vi är inte tillräckligt många.
Nej, just det.
Liksom en ordförande och sekreterare. Och så.
Ja.
Så, att, så ser det ju ut. Och det är många församlingar som kämpar med, alltså, du vet, leva upp till allt detta och att då och dessutom vara arbetsgivare och sånt. Nu försöker vi från Equmeniakyrkans håll startat ett bolag som liksom kan hjälpa församlingar med ekonomi, det kan vara bokföring och redovisning och allt vad det heter. Så att man försöker lyfta bort det som tar fokus från det vi ska göra.
Ja.
Men det är klart, det är också väldigt betungande det där att man är en demokratisk organisation, men det är ju det bästa jag vet, och det är ingen annan som hittar på något bättre. Men det skapar ju ändå ett innanför och ett utanför, så är det ju. Och det är ju underbart att kunna, alltså det är många som kan vittna om hur viktigt det har varit att kliva in i gemenskapen. Att inför alla stå och säga där att ja, jag vill bli medlem här, hur man uttrycker det.
Ja. Men hur ändrar vi saker för att nå den här längtan och drömmen då? Nej, har du någon sån?
Ja, alltså vi har ju den här typen utav, alltså när vi möts och samtalar, när vi tar intryck av andra, när vi lyssnar hur folk har gjort, det tror jag är jätteviktigt för oss. Vi har ju haft vinterkonferens, till exempel medarbetarsamlingar på olika sätt och vis, där man då lyssnar på dels både exempel från församlingar inom Equmeniakyrkan, men också på andra exempel. Man får liksom tips och inspel. Det tror jag är jätteviktigt att få höra hur andra gör. Vad får det för effekter och konsekvenser, och hur börjar man? Och inte minst, som man ju väldigt ofta hör, liksom, att man behöver ha en långsiktighet och ett stort tålamod. Men för det blir ju... Alltså vi älskar ju förnyelse, men vi hatar förändring. Liksom. Det är ju det. Och det kommer ju ingen förnyelse utan förändring. Det kommer ju bli på ett annat sätt, saker och ting. Och det där är ju... Ja, men det är rörigt liksom, och frustrerande. Och väldigt ofta behövs ju... Alltså vi talar ju jättemycket om att vi vill föryngra. Vi vill arbeta med... Och det är ju det, när vi gjorde den här församlingsenkäten för några år sedan med Equmeniakyrkan, så var ju den största och tyngsta och viktigaste frågan för församlingar var ju utan jämförelse egentligen att hur gör vi generationsskiftet då? Och det skifte kan ju betyda att förra tidigare generationen slutar, men det måste den ju inte. Alltså, men hur får vi kvar? Hur delar vi ansvar och sådär? Och så försöker vi ju på alla möjliga sätt. Vi tänker att men vi ger ungdomarna mer ansvar, och så vill de inte gå, för då har de, ja, men jag vill bara sitta ner. Alltså så här, men det behöver jag något, det har behövs jag inte. Alltså det är så himla svårt att göra rätt. Alltså det är förmodligen inte en sak som är rätt, utan men här finns någonstans också ett behov att se till oss äldre då. Dit vill jag få räkna oss kanske nu då. Ja, du är ju så ung. Men, men alltså, att också släppa fram. Och jag tänker i den pastorstjänsten jag stod i då i Sankt Jakob så var jag ju helt beroende med alla mina tokiga idéer och så. Att Ragne Fransson då, min äldre kollega, avsevärt äldre kollega, att han... Ja, men stod upp för de idéerna. Alltså när jag började sälja bingolotter för att vi skulle starta ett fotbollslag liksom, när jag stod på kyrktorret och sålde det, blev ju höll på att bli världskrig liksom. Mm. Så sa Ragnar, jag tror det är bättre att jag står och säljer nästa söndag. Mm. Och då var det ju inga problem. Alltså då kunde ju alla köpa en bingolott av Ragnar. Alltså då kunde han liksom vara den bredare ryggen och stötta de initiativ som fanns. Så den typen av ansvarstagande och att inte bara säga ja, men framför ungdomarna och så backar alla vi andra. Nej, det går inte. Utan vi kommer behöva hjälpas åt och dra tillsammans. Och så är det där vanligt att man det som inte funkade för 20 år sedan kan mycket väl funka idag. Så att säga att det där har vi provat, det är ju svårt. Och det kan ju, alltså det finns ju en väldigt stor risk som jag försöker bevaka hos mig själv nu, att inte nej, men för du vet 2012 då gjorde vi så här. Alltså, så sitter jag där och suckar och säger det var bättre förr. Liksom. Ja. Det var det inte, utan det är fantastiskt bra också nu, men vi är fortfarande inte färdiga. Vi är inte framme.
Nej. Men var finns... är det liksom i ständig rörelse detta? Det finns inte så enkla svar kring att se liksom hur kyrkan utvecklas för att hamna på rätt plats i nästa. Det är bara att följa med. Är det?
Ja, det är väl både ja och nej. Alltså, nej, det finns ju inga enkla svar, det tror jag inte. Alltså, nej. Men det är inte heller bara att följa med, det är det ju inte. Utan jag menar ju verkligen att här behöver ett ledarskap tydligt kliva fram i församlingen. Och det är en sån sak som jag menar att vi behöver prata mycket mer om. Till exempel, hur ser vi på våra roller, våra funktioner i våra församlingar? Vad är det att vara ordförande i en styrelse? Ibland är man ju då ordförande, församlingsordförande, och det är den som är liksom kontinuiteten och lekmanna närvaron och så vidare, och det är något väldigt fint, och det är det ju absolut. Men vi har också en församlingsföreståndare som är teolog, pastor ofta, och som du hör på namnet, församlingsföreståndare, man har att leda församlingens liv och arbete. Och där tycker jag ju att det behöver man liksom reda i, och där tycker jag att vi då som är föreståndare på olika sätt och vis, eller ansvariga i våra olika områden och ämnen, där behöver vi verkligen kliva fram i den här typen av frågor och jobba tydligt med kulturförändringar, för det är ju det som är det kluriga. Så teologin kan vara glasklar och vi kan ha en strategi för hur vi ska göra, men kultur blir man liksom inte av med. Jag vet inte hur många gånger de här 15 åren jag har jobbat i kyrkan, man har hört liksom, ja men det där är inte vår tradition. Ja, vadå, hur kan det inte vara det? Vi är ju en ny kyrka. Alltså, vi håller vilken tradition vi vill. Ja. Och det var ju poängen att vi bildade en ny kyrka, inte slog ihop de tre. Alltså, även juridiskt faktiskt var det en ny kyrka som man liksom sen anslöt sig till som församlingar. Och det där faller liksom lätt bort, och vi liksom åker ner i våra hjulspår, och så tycker vi att håller vi fast vid vad det nu kan vara för någonting. Vi är ju jättemåna om att sänka trösklar och så vidare, men vi är samtidigt väldigt måna om att hålla fast vid med sådant som vi har gjort och som vi tycker markerar oss väldigt tydligt. Ja, ibland till exempel, som vi var inne på det där, relation till mot Svenska kyrkan. Men jag är inte präst, jag är pastor, och därför har jag kanske inte krage så ofta. Eller jag vet inte, alltså, man vill ändå markera någonting lite. Alltså, och det kan väl säkert ha sin plats ibland. Men framförallt gäller det att veta varför. Är detta kultur eller teologi? Eller vad är detta? Liksom? Är det en ordningsfråga eller en lärofråga? Det är den typen av arbete som vi behöver göra, tror jag. Men, och då menar jag alltså i ett församlingsledarskap, i ett pastorat ledarskap. Vart är vi på väg? Vad är vi nu? Vi är ju kyrka i vår tid. Vad är det? Hur ser vår tid ut? Ja, så säger vi, den ser annorlunda ut nu. Det finns där öppenhet. Ja, men vad gör vi då? Hur möter vi den? Och det tycker jag är en ledarskapsfråga. Så att bara, det är inte bara att åka med då, men åka med i tid. Alltså där liksom... vi ska tillbaka till, vi ska se en väckelse. Det betyder ju att man någon gång har varit vaken och ska väckas då. Men vi, det finns ju inte liksom en kunskap till exempel att falla tillbaka på. Och det har ju aldrig riktigt behövts heller egentligen. Det är inte säkert att det har gjort saker lättare alltid.
Nej, precis. Men här då så finns det en... Det blir liksom, alltså ifrån ditt håll så är det liksom någonstans att här finns en det är en ny tid i någon bemärkelse med en större existentiell öppenhet. Och där behöver kyrkan fundera på hur den möter och hur den formas. Och det där behöver varje lokal församling egentligen ta tag i. Det går inte så enkelt att bara svara, vi gör så här, utan det där är olika svar på.
Ja, det är klart det är olika svar utifrån vilka möjligheter, vilka gåvor man har, var man finns. Alltså, så, och det är inte så att jag säger detta, så lyssnar folk och säger aha, okej. Utan man gör ju detta, vi jobbar ju med det här. Men jag tror klon här i det samtalet vi har haft så här långt handlar ju om det här, hur ser vi på andra människor? Är det människor som behöver bli troende och sen komma med oss här? Eller är vi alla liksom på den här vandringen. Alltså, jag tänker ibland att när man läser, ja, men, och även i vår tid, om det judiska folket, det finns ju väldigt lite snack om tro där. Som om jag är någon expert, men för jag menar, man är jude, man hör till. Ja. Man, liksom, det finns en självklart tillhörighet. Sen kan man vara mer eller mindre praktiserande.
Just det.
Om jag har förstått sakerna. Alltså, så tror jag ju att det egentligen är för varje människa. Sen beror det på vilken kontext och vilken andlighet, vilken religion som finns nästgårds, så att säga. Och där har ju vi då ett uppdrag att vara tydliga med vår närvaro och så vidare. Tala om. Och då kan vi inte bli mindre Jesuscentrerade. Vi behöver bli mer Jesuscentrerade. Men hur blir det utifrån att det här gäller alla? Det här gäller alla människor. Och jag menar, det finns grundliga teologiska frågor som jag tycker vi också behöver prata om. Alltså, är alla människor ett Guds barn eller blir man ett Guds barn? Vad säger redaktören om det?
Alla är det.
Ja. Ja. Men och då betyder ju det någonting. För om vi menar att alla redan är Guds barn, då är det ju inte särskilt viktigt hur de uttrycker sin tro i detta. För vi vet ju, menar, du har ju ungar också, vi vet ju det. Liksom. De är ju dina barn oavsett vad de tycker om det. Och sen handlar det då om att du som en god förälder kan bygga en relation. Och du kommer ju alltid älska dem och längta efter dem vad som än händer. Alltså det där är, de där bilderna, de här gamla bilderna, vår far i himlen, alltså det funkar ju fortfarande och kommer alltid funka. Det är liksom längtan, det relationella på något sätt. Så att, ja.
Och synen om att Gud aldrig är långt borta från någon enda av oss, exempelvis. Ja. Och hela tiden att vart vi än kommer som kristen, så är man på hemmaplan. Om man möter en annan människa så är det en annan människa skapad av Gud, älskad av Gud.
Exakt så.
Och så ta tillvara på det.
Ja, och börja därifrån. Ja. Alltså, Paulus Pagen återkommer ju ofta till. Liksom, jag ser och ögar att ni är noga med religiösa ting. Och den här guden som ni tillber, som ni inte har något namn, inte vet vem det är. Ja, det är ju det vi måste säga. Att det är Jesus Kristus. Det är liksom det som... Och det betyder ju inte att livet blir toppen eller enkel. Alltså, men det är liksom någon slags grundton, någon slags sammanhang, någon slags att man blir grundad i någonting. Så det är ju hur man ser på alla människor. Sen vill jag inte... Alltså, de teologiska samtalen är ju också viktiga, för det står ju också att åt alla den som tog emot honom gav han rätten att bli Guds. Alltså, det finns ju annat också, men det är ju Jesus lär ut till exempel Herrens bön, så står han ju liksom i publik sammanhang och säger så här ska ni be. Ja. Det är väl inte säkert att han menar att vi ska rabbla exakt det, men det har funkat bra och gör det fortfarande. Och då säger han ju vår fader, alltså vi kan alla be, alla som hörde honom, alla som hör, säga, vår fader. Och den här diskussionen lever ju i våra sammanhang också, såklart. Alltså i nattvarden för de troende, eller för, är det för alla och sådär. Det är väl inte särskilt, det är väl inte en stor fråga kanske just nu, men vi har ju alltid kämpat med det här, funderat kring det här. Alltså hur mycket är vi någonting annat och vad kan vi förvänta oss för fördelar för att vi liksom är här? Och det kan man ju fundera på. Och de eskatologiska frågorna, vad händer i evighetens perspektiv och sådär, det... Men någonstans, jag för min egen del får liksom landa i att det där får väl Gud, alltså det där är ju, Gud är ju större, och om inte vi så kommer stenarna ropa och sådär. Men det låter ju som plan B, alltså det låter som ändå Gud har en idé om att vi först kanske ska berätta om vad vi har sett och hört. Ja. möta människor och möta dem i ögonhöjd utifrån att, att vi alla är människor. Och det här att man säger, talar om utsatta människor. Så, ja, men vi är ju alla i utsatta livssituationer av och till och mer eller mindre. Och ingen av oss kommer undan livets smärta och grymhet ibland också.
Och mitt i allt det där så ska kyrkan finnas. Ja. I det som människan är och upplever och rör sig.
Ja, gör ju det. Jag har alltid gjort det. Men jag tror, alltså, jag tänker att det jag längtar efter då för framtidskyrka, det är liksom mer att mer tydligt arbeta lokalt med just de här frågorna. Och naturligtvis tillsammans att lära av varandra där man ser att ja, men här har vi kunnat finna en väg. Här har vi hittat liksom några brödkanter och så har vi kunnat gå någonstans och gå vidare. Så att just vara kyrka mitt i byn, kyrkan i den här tiden för den här världens skull.
Tack Lasse Svensson för att du var med och drömde och längtade om framtidens kyrka.
Stort tack.